Välkommen till Fastighetsbyråns bostadspodd. Idag ska vi prata om ett ganska allvarligt ämne. Det är en pandemi som sprider sig både i Sverige och i världen. Och det påverkar såklart alla människor på ett annat sätt. Och det har också påverkat bostadsmarknaden, eller har påverkningar på bostadsmarknaden. Så därför har jag bjudit med dagens gäst, Kristoffer Kullberg. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är den gästen som har varit här flest gånger. Det är tredje raka här, jag höll på att säga, men tredje gången i alla fall.
Ja, det har blivit så ju.
Ja, välkommen hit.
Tack.
Du har fått äran att få prata lite kring det här, den här situationen vi befinner oss i. Det är ju lite upp- och nedvända världen, tror jag många beskriver det som. Och det har hänt ganska mycket här. Vi sitter här i början på juni nu och har varit i det här i ganska snart 3 månader, ett kvartal.
Ja, så är det faktiskt.
Så att vi hoppar väl rakt in i det helt enkelt. Och min första fråga är ju lite den här pandemin och de här, om vi nu säger coronatiderna vi är nu. Hur har det liksom påverkat bostadsmarknaden i stort det här kvartalet?
Ja, det har gett en påverkan såklart. Och det påverkar oss allihop på ett eller annat sätt. Jag kan säga att om man tittar på hur vi arbetar som företag, så har det påverkat oss. Det har påverkat marknaden på flera sätt, men framförallt har det splittrat marknaden i flera olika delar, skulle jag säga.
Mm, spännande. Det låter som vi har några saker att bena ut under det här programmet då, så vi tar dem lite en i taget.
Ja.
Hur märkte ni först då på bostadsmarknaden att man blir påverkad av det här?
Det som allra först märktes var att oro rent generellt gör ju att människan blir försiktig att ta stora beslut.
Mm.
Och den del hos oss i vår värld, jag menar, vi visste ju inte hur vi skulle reagera som företag eller som med medarbetare med allting. Så det var mycket att hantera där för oss. Men om vi går tillbaka till bostadsmarknaden såklart, som kanske är mest intressant här, så märkte vi direkt på nyproduktionen.
Just det. Vad var det ni märkte där då?
Ja, men nyproduktion har ju gått bra här i Karlstad. Man har kunnat byggt mycket i den här stan och det har sålts. Och det har varit så fina lägen, de flesta av dem satt. Det har ju varit, gått bra att sälja dem. Sen bara tog det tvärstopp, vår bostadsrättsmäklare, eller nyproduktionsmäklare Linnea där. Hon undrar om sin telefon fungerade där i några veckor.
Just det. Hur kommer det sig, vad tror du liksom ligger bakom att som du beskriver det, så var det från en dag till en annan dra lite handbromsen när det gäller nyproduktion? Vad var det som liksom låg bakom det då?
Nej, men nyproduktionen är ju känsligast för osäkerhet. Jag menar, du ska ju ta ett beslut om du ska flytta om kanske 1 till 2 år. Och då väger in en osäkerhet i det. Ja, men då tar man inte det beslutet, utan då kanske man pausar det istället.
Just det.
Och det var många som reagerade på samma sätt där, så att nyproduktionen tog tvärnit.
Mm.
Men där har hänt en del. Vi har på något sätt normaliserats och kommit tillbaka till någon typ av normal marknad där igen, och folk är intresserade av det. Men vi har på de här 3 månaderna anpassat oss lite grann till ett nytt, märkligare normalläge helt enkelt. Det tror jag många känner i alla typer av situationer i livet nu egentligen.
Mm. Ja, men spännande med nyproduktionen där då. Då var det, när corona kom där, så var det broms på det. Och det förklarar du med att folk tänkte inte riktigt så långt fram i tiden då, som 1,5 år, utan man kanske tänkte på nästa vecka och ska man ha jobbet kvar.
Ja.
Hur kommer det påverka ekonomin i stort och så vidare. Att det var kopplat till en ganska stor oro.
Ja, så är det. Och då tar man inte beslut om sånt som ska hända om flera år framåt. Utan då håller man sig mycket, mycket närmare i tid. Det gjorde vi också.
Mm. Men det är ju en del av marknaden, för det är du pratar om att det splittrar marknaden. Om det här nu då är en del, om vi tittar på begagnatmarknaden då som helhet, alltså vi liksom fäller in villor, bostadsrätter och fritidshus där. Hur har coronatiderna påverkat begagnatmarknaden?
I en väl fungerande och normal marknad, då flyter de där tre ihop lite grann. Framförallt villa, bostadsrättsmarknaden och även nyproduktion egentligen. Flyter ihop och så fungerar det, så har man flera alternativ och väljer vart man vill flytta och sådär. Här delade upp dem egentligen i 4 olika delar. Nyproduktion har vi pratat om redan.
Ja.
Men även bostadsrättssidan och villasidan och även fritidshussidan delades upp i 3 olika segment, nästan som 3 olika marknader.
Ja.
Och om vi börjar med bostadsrättssidan så bromsade köparna upp en del. Säljarna fortsatte komma. Det gjorde att det kom ett större utbud. Fick ett rätt så bra utbud.
Mm.
Och framförallt de små lägenheterna där, de bromsade upp rejält. Då var det inga föräldrar som ville gå med och finansiera längre, utan man pausade det lite grann. Och det fyllde på rätt så bra med utbudet. Och det håller i sig fortfarande, så vi har fortfarande ganska bra utbud på bostadsrättssidan. Men nu har köparna hittat tillbaka, så där vill jag påstå att vi har en väl fungerande marknad och balanserad marknad just nu.
Så rörligheten är där nu?
Ja, där finns alternativ, ja. Och det finns också fina möjligheter för den som vill sälja. Så där har vi en väldigt bra balans, skulle jag säga, mellan köpare och säljare.
Ja.
Tittar vi på villasidan, då jag vet inte, finns det saker som hände innan coronatid som kanske också spelar viss roll?
Till exempel?
Ja, vi hade ju knappt någon vinter här nere i Karlstad.
Nej.
Vilket gjorde att våren kom tidigt, så att vi hade ju ganska mycket hög volym, alltså mycket försäljningar redan i januari. Januari, februari, mars. Det är sådana månader som vi kanske har ganska lite försäljningar och litet utbud. Men då hade vi ganska mycket försäljningar. Den steg med 20% om man räknat ut.
Och det var just villorna du pratade om?
Det var ju villorna jag pratade om då, precis. Mm. Och det gjorde att kanske utbudet generellt minskade en aning nu när det borde ha varit fler ute.
Ja.
Plus att man bromsade in och tror att ja, vi sitter inte i sjön och sådär, utan vi tar det lite lugnt som villasäljare. För det är oftast inte lika bråttom, utan man har tid på sig och tar tid på sig. Och då väntar man in ett bättre läge, tänker man kanske.
Kanske äldre människor som bor i hus jämfört med bostadsrätter generellt, om man skulle se det så också.
Ja, det kan det vara. Och så då pausar man den lite grann. Men i själva verket så har det gjort att utbudet har blivit väldigt litet, de här två sammantaget. Då. Dels att vi sålde en del i början av året, men också att det har kommit ut mycket mindre till salu. Just och det gör att det är extremt litet utbud nu.
Mm. När du säger extremt litet, har du någon statistik som du kan ge på just villorna där du pratar litet utbud, så man kan förstå det?
Ja, det kan jag säga. I Karlstad då, centrala Karlstad, om man tittar, då är det 12 villor ute till salu just nu.
12?
12 villor, så ska du hitta någonting i hyfsat centralt, alltså då pratar vi utifrån Bergviksområdet in till, jag menar, och så över till Kronoparken på andra sidan då. Ska det vara inom den radien, så är 12 villor till salu.
Och det är på Hemnet du pratar nu?
På Hemnet, ja. Så är det ju för sig. Det är sant. I Karlstad kommun så finns det 31 villor till salu på Hemnet. Och det är Hemnet man mycket tittar på. Och det för oss egentligen in på du nämner att det var bra att du gör det, Tobias, att du nämner Hemnet som en kanal, för att det finns ju fler kanaler idag som används.
Om jag förstår det rätt nu då, Kristoffer, här så pratar du om att det är ett extremt lågt utbud, och när du pratar om att det är 31 villor till salu i hela Karlstad kommun, och då inkluderar man liksom ytterområden också.
Jaha, ja.
Så Karlstad kommun är ju stort, då får jag för mig att efterfrågan är ju betydligt större än 31 villor.
Så är det ju, den är mycket större.
Och hur gör man då? Lek med tanken att jag är ute efter ett hus nu. Vad ska jag göra för att leta på Hemnet här blir ju lite tufft.
Ja, det gör det. Och 31 villor är ju, det blir ju en sanning med modifikation, för att mäklarna har ju lagt ut på sina egna hemsidor. Också så ha koll på dem, för där kan det finnas ytterligare mellan 10 och 20 villor som egentligen är till salu, om man bara meddelar att jag söker den här typen av villa. För våran del så säljer vi kanske var tredje, var fjärde villa faktiskt innan det kommer till Hemnet.
Just det.
Så det finns lite mer än de vi beskriver här, men det är fortfarande ett lågt utbud. Och det här har ju påverkat prisutvecklingen ganska mycket på villor sista tiden. Vi har ju ett all time high just nu.
Vi har benat ut tre av de här fyra marknaderna som du pratade om, så det hade varit spännande om vi förra fritidshus då, som jag antar blir den fjärde marknaden.
Ja, det är sant.
Allihop 1+1 där, eller 3+1.
Ja, 3+1 är
ja,
bra.
Ja, det blir 4. Ja. Så fritidshus, hur har den marknaden påverkats av den här tiden vi är i?
Ja, den kanske påverkas nästan mest av just corona specifikt. Och det har att göra med att det finns ju ingenting till salu där nästan, eller väldigt, väldigt lite. Tittar på Karlstad, Hammarö, båda kommunerna, så finns det 7 stycken fritidshus i salu just idag på Hemnet. Och det är ju nästan ingenting att välja på.
Nej, och det är den tiden då jag antar att det ska vara som mest ut nästan då inför sommaren och så.
Det borde vara 20-tal ut i alla fall.
Och då kommer jag till en solklar fråga, varför ser det ut så?
Jo, och min gissning är ju att folk väljer att man planerar att vara i fritidshuset, inte säljare. Man planerar att använda det själv istället i år.
Istället för att man är begränsad med att kanske åka utomlands och så vidare.
Exakt. Ja. Man åker inte till Grekland eller Spanien eller något annat ställe, utan man, eller ens till någon annanstans i Europa, utan man kanske inte ens någon annanstans i Sverige, utan man planerar hemmasemester.
Ja, precis.
Och då är fritidshuset fantastiskt att ha en sån tillgång till ju såklart. Så då är de inte till salu.
Och jag tänker så här, den här tiden du beskriver, det är lite annorlunda saker. Det måste ju ställa lite andra krav på er som mäklare om man tänker rent praktiskt sådär.
Ja.
Du sa att det har förändrat mycket och sådär. Och på vilket sätt har det förändrat arbetssättet?
Ja, men vi jobbar ju på ett annat sätt. Jag menar, det är ju, man ska ha all respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer och så vidare. Och verkligen ta dem på allvar. För det här är ju, det kan ju vara en dödlig sjukdom för vissa människor.
Mm.
Så det är liksom inte gott att skoja bort det på något sätt. Utan det är ju verkligen fullt allvar. Samtidigt som man försöker få livet att pågå så normalt som det går. Då. Det vi gör är att vi delar upp visningarna i färre besökare per gång.
Mm.
Alltså har man en större visning, det kanske kommer 20 sällskap, ja då delar man in dem i 5 sällskap i taget exempelvis. Och så vet ju alla om att man ska försöka hålla avstånden och sådär.
Just det.
Det är ett sätt. Vi har, är det någon som känner sig att, men jag är en riskgrupp, jag vill inte ens komma i ett sånt sällskap. Men då har vi specifika individuella visningar. Vi kan ha kontrakt där vi ses individuellt också. Eller vi kan till och med ha FaceTime-visning.
Mm.
Där man går runt och visar bostaden via FaceTime.
Mm.
Så tekniken hjälper oss väldigt, väldigt mycket.
Mm. Hur är upplevelsen av att, jag förstår att om man delar upp de här visningarna i slottider, att själva visningen tar längre tid då, men ja, hur upplever ni det från ert håll? Är det något positivt? Eller
det finns, självklart tar det längre tid, men är det någonting som man ska lägga tid på som mäklare tycker jag, så är det bland annat visningen. Det är ju en chans och jag menar, det är ju en mångmiljonaffär för både köpare och säljare. Man förtjänar att bli omhändertagen på ett sätt som man kan ställa de frågor man vill och bli så informerad som man vill och även få en känsla för bostaden.
Mm.
Så det finns fördelar med att ha en öppen visning en tid mellan så här och så här, och så får vem som helst komma. Jag menar, det kan ju vara, det finns ju risk med att det varit tjockt på sådana visningar och man kanske inte får en känsla för bostaden. Nu finns det ju faktiskt möjligheter, även om det är många som ska se, att när man delar upp dem, att man får chans att få en känsla för bostaden på ett annat sätt.
Mm.
Det kan vara en fördel.
Mm. Andra saker som ni märker rent praktiskt där som har förändrat sig arbetsmässigt, är det kring visningen, hur har ni med kundbesök och sådana saker?
Samma där, att vi försöker och ja, det har ju blivit betydligt färre av dem till exempel. Det är ju mer och mer som är skarpa och vi försöker även där att om någon, vi går inte till jobbet själva till exempel om vi är sjuka. Det är ju strikt att man går inte till kontoret eller jobbet om man är sjuk eller känner minsta lilla antydan till att vara sjuk.
Vad gör man då?
Då stannar man hemma.
Aha.
Och sen om du ändå känner att när en normal dag hade jag gått till jobbet, men nej, då stannar man hemma ändå. Vi kan sköta en del av vårt jobb hemifrån också.
Mm.
Kanske inte visning så, men då tar väl en kollega hand om visningen i sånt fall.
Just det, men telefonsamtal och annat, det kan man lösa från
hemifrån. Ja, det kan man lösa hemifrån. Mm. Så att, och det har faktiskt påverkat oss som kontor, att vi är mycket färre sjukdomar rent generellt på kontoret. Att ingen som har varit magsjuk eller ingen som har varit så förkyld eller någonting sånt gjort, utan folk har verkligen respekterat det här.
Tror du en sån effekt vi kan ha, liksom, lära oss av framåt sen överlag? Alltså tänker jag inte bara, om man tittar ut ett större perspektiv, att
ja, det tror
bättre
jag.
Hygien om man har mer liksom, respekt för när man själv inte eller känner sig dålig och stannar hemma?
Ja, absolut, jag är säker på. Jag menar, det här är ju våran arbetsplats, det gäller ju för andra arbetsplatser också, jag är helt säker på.
Mm.
Att man ser färre rejält sjuka för att man håller en annan, kanske hygien, man håller en annan avstånd om man är...
Mm.
Känner sig risig.
Mm. Nu kommer vi ändå ifrån bostadsmarknaden.
Så ja, gjorde vi.
Vi ska ju prata bostadsmarknaden, men jag tänker på hur är det med saker och ting runt omkring då? För bostadsmarknaden blir ju väldigt påverkad av hur ekonomin är, jag tänker ränteläge och så vidare. Hur behandlar bankerna det här liksom med lånelöften och permitteringar och så vidare och så vidare. Vad är din känsla kring de bitarna?
Ja, säljarna eller ägarna, bostadsägarna har ju blivit, har man ju bemött från bankernas sida med amorteringsfrihet och så vidare.
Mm.
Så att man har möjlighet att bygga på en annan kassa till exempel om man vill det. Som köpare så tycker jag en stark rekommendation att kolla upp ditt lånelöfte, att det är fräscht och uppdaterat. För det har hänt att bankerna drar lite restriktiva mot nyutlåning om det är så att man är antingen permitterad, varslad eller faktiskt riskerar att bli varslad eller permitterad.
Mm.
Så det kan till och med vara så att du kanske till och med har kvar ditt jobb men är en sån grupp som är extra utsatt. Och då kan bankerna vara mer restriktiva. Så kolla upp att ditt lånelöfte fortfarande gäller.
Och då, för normalt sett så när man får ett lånelöfte, så var det i alla fall när jag sökte lånelöfte, så var det giltigt i 6 månader.
Ja.
Vart någonstans är det en rekommendation att man, om det har gått en månad, ska du ta kontakt igen då? Eller förutsättningarna har förändrats? Eller?
Ja, när förutsättningarna förändras definitivt. Men också... Jag menar, har du ett lånelöfte som du har fått under tiden den här coronan, pandemin har varit.
Och senaste 3-4 månader.
Ja, precis. Ja. Men har du något som gäller som du fick innan pandemin, då skulle jag kolla upp att gäller mitt lånelöfte fortfarande.
Ja.
Det bara stämma av.
Hur tänker du där kring, jag tänker att många har kanske fått värdering också till sin bostad, villa, fritidshus, bostadsrätt för ett halvår sedan eller ett år sedan. Är det samma tips där? Har ni en värdering, se till att få den utifrån det vi är nu?
Ja, det kan det definitivt vara. Det kan det definitivt vara, absolut.
Mm.
Det har faktiskt hänt lite grann på lite olika områden, har vi märkt. Vissa områden där det har varierat, alltså prisutvecklingen har varierat stadsdel till stadsdel. Det är en skillnad vi ser nu faktiskt på bostadsrättssidan. Och så den är svår att generalisera. Vissa har faktiskt, någon stadsdel har det, kanske en kategori av köpare som kanske är mer riskutsatt, vad vet jag. Men i alla fall som har varit försiktigare.
Mm.
Och då,
det differentierar alltså områden och marknaden mer nu när det blir så här?
Ja, det har gjort det.
Ja. Avslutningsvis då, innan vi avslutar helt här, så om du skulle ge tips då till någon som går i köptankar i det här läget där vi är nu, vad skulle du skicka med för tips?
Ja, det är ju de här. Kolla att ditt lånelöfte, att din finansiering är fräsch.
Ja.
Ta tidig kontakt med mäklaren, berätta vad du söker för någonting.
Ja.
Var så specifik du kan.
Proaktivt ta kontakt med mäklare.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Mm.
Och gå på visningar så att du lär dig. Så att du är i bostadsbytarprocessen ändå. För att förhoppningsvis har alla mäklare samma inställning, att man delar upp dag- och slottider och inte blandar riskgrupper och så vidare.
Mm. Om du ska sälja en bostad då, vad är tipset där?
Det är samma där egentligen som många gånger tidigare. Att man tar en tidig kontakt och kanske gör en besiktning, kanske åtgärdar saker som man har tänkt sig och så vidare. Så att tidig kontakt, ju tidigare kontakt, desto större och bättre förberedelse kan du hinna göra.
Nu kommer det in en jokerfråga här, den sista.
Okay.
Om du ska både köpa och sälja då?
Vet du vad? Det är ju egentligen det rådet som man nästan alltid har. Köp och sälj i samma marknad. Och det säger jag nu efter att jag tidigare sagt att det har delat marknaderna i villa och bostadsrätt i olika marknader. Så det blir lite ett knepigt svar. Men
det menar du, säger köp i samma marknad, då är det tidsperspektivet. Så att du inte köper nu och säljer om ett halvår eller vice versa.
Ett halvår ska väl inte vara någon fara. Men visst, det kan hända saker på ett halvår, absolut.
Finns det sätt att liksom tänka på det där, alltså att man kan ha, när man säljer att man har längre tillträdestid, eller att när man köper att man kan tänka utifrån sådana aspekter för att köpa sig lite tid där?
Ja, det kan man göra. Mm. Det kan man absolut göra. Att man säljer med tillträde långt fram till exempel.
Just
för att ha möjlighet att köpa. Och då vet man ungefär vad man har att röra sig med också.
Ja.
Det kan vara förnuftigt.
Ja, bra. Tusen tack, Kristoffer. Ja. Mycket värdefull info och många tips.
Ja,
och
bra, hoppas det.
Mitt avslutningstips, det blir ju precis som du var inne på, att ta kontakt med en mäklare så att du får koll på de här sakerna. Det kan göra stor skillnad att veta vart man ska hitta bostäder och på vilket sätt man ska hantera de processerna man är i. Så.
Mm.
Så får vi se. Nu går vi... Ja, hade du en sak till?
Ja, jag hade ett tips till att slänga in faktiskt.
Ja, men varsågod.
Om till exempel du går och funderingar att sälja i vinter, pass på att fotografera i sommar.
Just det. Ja, den är ganska bra. Det är lite trevligare att ha sommarbilder.
Ja,
ja.
Vi vet inte hur vintern blir riktigt.
Nej, men om det inte blir vinter som det var nu. Men det är fortfarande inte lika grönt.
Vet du. Nej, jag menar det.
Nej, men bra. Tusen tack som sagt. Och det var allt vi hade för idag. Så vi tackar så mycket för idag.
Tack.